Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Provkör laddhybriderna Opel Astra och Volvo XC60. En titt i backspegeln på när barn bakom ratten skulle leka in trafikvett. Och äntligen en eldriven kombi. Allt det här och mer i avsnitt 272 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkommen kära lyssnare, det här är alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Medverkar gör också Claes Garin, hej!
Hejsan!
Hur är läget med dig?
Det är bra.
Var det bra?
Kör MG Marvel R hit.
Ja, just det. Vi har gjort en liten bytesbonanza i långteststället. Ja. Byter bilar med varandra.
Jag är full av digitala intryck. Ja. Det är ingenting som Opel går, det här, de kallar det för digital detox ju. Men jag vet inte vad MG kallar det för. Digital experience kanske. Ja, det är två olika världar.
Det kan det mycket väl vara. Och jag klev in i en annan värld när jag provade din Subaru Outback istället. Det är lite mer analogt där kan man säga. Mm. Men ändå lite digitalt också.
Men, ja. Och jag märkte ju det. Vi ska ju välkomna Fredrik här också.
Ja, hej Fredrik Disvikström.
Hej, jag står här och stampar. Claes tar över eten här.
Precis. Vad var det du skulle säga mer, Claes? Var det något mer?
Nej, men jag hamnar alltid i den här situationen när jag kör elbil. Att jag känner mig inte speciellt spontan, liksom sett över ett helt år. Men igår var jag ute med gamla kollegor och sen var det en som bodde långt utanför Stockholm i skärgården. Och han hade en buss som gick en gång i timmen som han skulle missa med några minuter. Och jag kände liksom, ja, det är alltid trevligt att köra bil. Jag kör hem dig, sa jag. Och så hoppar vi in i Marvel och så tittar jag, 12,5 mil. Och Stockholms Stavsnäs är väl 4 mil någonting. Ja, då börjar den här räckviddsångesten.
Va? Redan?
Ja, men jag vet bara, man funderar och man vet inte riktigt hur bilen ter sig, men det var ju hur lugnt som helst. Ja. Den var väldigt korrekt i angivelsen. Trots att vi satt lite och frös i början, tänkte jag, nu stänger jag av värmen och såna här gamla saker som man höll på med förr i elbilar.
Gamla tricks, men du behöver inte stänga av värmen, den är kall i grunden, den där bilen.
Nej, men jag satte på
praktiskt. Ja.
När det började blimma på framrutan så kände jag, men nu, jag hade ju faktiskt 4 mil till godo och den höll exakt angivelsen. Så jag kom hem med 2 mil kvar. Och sen så laddade jag den på uppfarten. Mm. Så att, hade det varit lite längre så där, så det är det där snabba stoppet som man saknar. Och så vet man inte riktigt när man är på nya områden hur det ser ut med snabbladdare och så där. Men det är en vana som sätter sig om man kör samma sträcka ofta. Men det gick väldigt bra.
Ja, det är ungefär som det där att man får inpräntat i sån här krishantering, att när man går in i ett rum så ska man veta vad nödutgången är så här, alltså, ifall. Så att när man kör elbil då ska man veta vart är närmsta laddare och hur snabbt går den och hur upptagen brukar den vara och lite sådär.
I rummet brukar det räcka med att bara slänga en blick hit och dit, var är nödutgången, men inte riktigt så med elbilen.
Nej, kanske inte. Mm. Har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan som har gått?
Ja, nej, men det har väl gjort. Minns ni Unity? Den svenska elbilen som skulle revolutionera bilvärlden. Minns du den, Claes?
Ja, jag minns den, men jag trodde aldrig på det där marknadsföringssnacket. Jag såg den till och med på en mässa live. Och sen skulle de ju sälja den på Mediamarkt. Men det var en konstig skapelse tycker jag.
Mm, jag kommer ihåg deras reklamfilmer eller så här infofilmer som var väldigt så här, de försökte vara lite Silicon Valley, Apple-likt. Typ.
Väldigt mycket så. Mm. Och den här grundaren Lewis Horn framställdes väl lite som någon slags motsvarighet till Elon Musk, gjorde han inte?
Ja, precis. Eller Steve Jobs till och med.
Ja, nästan Steve Jobs kanske. Mm. Ja, men det var ju i alla fall ett företag från Lund, tror jag de var ifrån, som skulle lansera en liten elbil. Såg ut som en liten spacad kapsel, och den skulle ju då vara väldigt billig att köpa och skulle vara supermodern på alla sätt och vis. Och jag tror den presenterades 2015, eller företaget presenterades 2015. Och det har skrivit supermycket om det här företaget sedan dess. Vi har nog gjort oss skyldiga till det också flera gånger.
Ja, jag räcker upp handen, jag är skyldig. Mm.
Ja, men den här skulle ju säljas via Mediamarkt, som Claes sa. Vi har skrivit att man fått in massor av förbeställningar, man har drivit in massa pengar. Man skulle bygga fabriker där, fabriker här. Mycket snack, men ganska lite verkstad. Och nu i fredags kom då beskedet att företaget har gått i konkurs.
Mm.
Finito.
Ja.
Om det nu är det. Men
det verkar som det, för att de har ju vacklat lite de senaste åren och haft problem med finansieringen. Och det började ju Unity med att folk fick, alltså att de gjorde en crowdfunding-grej av det. Att privatpersoner eller vem som helst liksom, kom igen, investera i vårt företag, det här blir jättebra. Och de fick ju in jättemycket pengar. Och när det började gå knackigt och det liksom blev aldrig någon bil av det hela, så försökte de igen att nu har vi ju hittat en kinesisk investerare, tror jag det var. Men vi behöver pengar ändå i en övergångsperiod. Och så pytsade väl folk in igen, privatpersoner. Men nu verkar det som att det gick inte.
Jag har inte förstått någonting från första start. Alltså, vem vill köpa den här lilla bulliga mopedbilen? Man sitter bakom varandra, två personer. Jag menar, den är trång och du får med dig en passagerare.
Men en liten och lätt bil som inte kostar så mycket. Perfekt pendlingsbil, Claes.
Men det skulle väl ändå kosta en del?
Ja, pratar man inte om 150 000 innan subventioner?
Ja, jag menar, du lägger till...
Tänk dig då elbilsbonus på det. 80 000.
Ja, som snart inte finns.
Det är nästan halva bilen, eller på att säga. Men,
ja, men det finns ju väldigt många riktiga bilar i, liksom, om du närmar dig 200 000. Som en Toyota Yaris. Då får du en riktig bil med...
Inte eldriven.
Den är inte eldriven.
Nej, okej. Okay, ja.
Nej.
Men nej, jag förstår inte riktigt
Men det visar ju på en sak, det här att det är ju många techföretag som liksom sipprar in i bilvärlden och liksom korsar över och tänker att vi ska bygga en bil. Alltså det har ju varit allt från dammsugarföretag till Sony och ja, alla möjliga techföretag. Men det visar ju också att det är svårt och det är dyrt att bygga en bil. Det verkar som att det finns en så här naivitet i det. Att det är inte så lätt som man tror. Det är inte bara att smälla ihop en grej och så är det klart. Utan det krävs en hel del.
Och vi som rapporterar om det här, vi kanske borde dra någon slags lärdom också, att ta saker med en liten nypa salt kanske, när det kommer från helt från tomma intet. Jag vet inte, fan, jag läste en artikel i tidningen Filter också, som kom presenterade en ganska stor granskning av det företaget, där det tas upp den här ledaren som kommer med massa överdrifter, orimliga mål och löften, och det framställs för lite grann som ett luftslott där företaget. Så ja, jag tror man får svårt att komma igen efter det här.
Jag hoppas bara att alla som har investerat i det här nu, att som har satsat egna pengar, att de på något sätt kan få dem tillbaka. Men det är väl upp till konkursförvaltaren och vad man nu kommer överens om. Men jag hoppas verkligen det, så att det inte blir så stor skada för dem i alla fall.
Vi får hoppas det.
Claes, du har trasslat in dig i sladdar i nyhetsflödet, eller kabelhärvor, eller vad heter det?
Ja, precis. Det var våran kollega Tommy som har varit och provkört nya Skoda Enyaq Coupé. Och han bekräftar ju Volkswagens stora problem med de här elektriska kabelsystemen som tillverkas i Ukraina. Och den fabriken är igenbommad sedan några veckor tillbaka, har man kunnat läsa.
Och det är väl fler fabriker till och med som de har. Det är flera underleverantörer som har... liksom placerat sina
fabriker. Som har tillverkning i Ukraina, ja. Men det här leder ju till jättestora problem nu för Volkswagen-gruppens olika MEB-bilar.
Mm.
Och Skoda bekräftade ju det att Enyaqen har problem, och tidigare har man ju även stoppat tillverkningen av ID3, ID4, ID5, Audi, Q4 e-tron, Cupra Born. Och ja, det leder ju till ännu längre leveranstider. Och det har ju redan varit jättelånga leveranstider. En av kollegorna jag träffade igår, han fick besked. Han hade beställt en Q4, helt vanlig. Den kommer ju som Sportback nu också. Och det var leverans till slut, klämde säljaren nu sig att mars 2023.
Oj.
Mer än ett år, eller ett år.
Ja, han hade ändå beställt den för ett tag sedan. Men alltså, de måste börja med de som beställde dem först. Mm. Sen visade det sig att det löste sig. Han bytte modell till den här nya Q4 Sportback. Och där fanns det lite bilar att få loss.
Mm. Och det är ju fler, alltså det är ju Mercedes, många tyska biltillverkare. Mercedes har väl haft problem med de här bristen på sladdar, sladdsamlarna och BMW tror jag också. Ja, det är många biltillverkare och det sitter ju verkligen i alla bilar, vad de än går på. El, bensin, diesel, alla behöver de här. Och vad är det de gör? De samlar ihop de här elkablarna, för det kan ju vara flera kilometer långa kablar i bilar.
Mm.
Men det här spär väl på bara komponentbristen som är sedan tidigare också. Pandemin och brist på halvledare och så. Räkna med långa leveranstider framöver.
Mm. Ja, Volkswagen har tillsatt en grupp i alla fall som ska se hur man kan lösa det här problemet när fabriken bommar igen. Eller fabrikerna då. Men helt klart kan vi räkna med längre leveranstider än de som är idag.
Och det är väldigt sårbart att placera allting på ett och samma ställe. Där man gör saker. Men med halvledare så var det ju ändå att ja visst, det mesta tillverkas ju idag i Sydostasien där någonstans tror jag. Men nu ska det ju ploppa upp en massa sådana här chipfabriker i Europa också som ska tillverkas så att de kan förse sig där. Men det här verkar ju som att det är bara Ukraina i stort sett som gör de här kabelsamlarna.
Mm. En intressant detalj där också är att då för att möta efterfrågan så har Volkswagen återupptagit tillverkningen av E-Up. Det känns som en riktig zombiebil som en kollega nämnde i korridoren. Den har liksom bubblat upp både en och två gånger när det blir problem. Så här, men då trycker vi ut lite E-Uppar igen.
Och för den här, var redan nedlagd väl?
Ja visst, den har lagts ner. Och den går än så länge endast att beställa i Tyskland då. Så vi får se om den dyker upp på svenska handlare också. Kanske om problemen kvarstår.
Ja, vi får se. Ja, jag har ju blivit någon slags talesperson eller vad ska man säga, förespråkare för eldrivna kombis. Jag vet inte riktigt när det började, men det känns som det här har växt till någonting utanför min fattningsförmåga, för det är så här, alla säger att ja men nu kommer en eldriven kombi som Maria vill ha. Och det har ju visserligen gjort det också. MG har ju till exempel den här MG5 heter den va? Eldriven.
Som väl inte riktigt har kommit än, men på väg.
Ja, på väg.
Mm. Och Tommy bekräftade ju förra veckan att även fransmännen är på din sida.
Just det.
När de provkörde C5X
ja,
då så sa de nu är SUVen död.
Ja,
länge lever elkombin.
Dinosaurier. Jag vet inte om de sa elkombin, men i alla fall sa de att dinosaurierna, suvarna, håller på att dö ut, att folk vill ha någonting annat. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men i alla fall, nu har det presenterats ett koncept på en eldriven kombi. Och den här gången är det Audi som har visat upp A6 Avant e-tron koncept. Någonting som kommer bli en eldriven kombi som sätts i serieproduktion 2024. Okej, okay, så 2 år kvar. Men, ja.
Är det ersättaren till A6 då helt enkelt?
Ja, vi får
det kanske bara kommer eldriven.
Det kanske det gör. Jag vet inte riktigt hur det kommer bli. Det kommer ju både en kombi och en sedan-variant av den här A6 e-tron då. Och de säger, de här bilderna de har släppt då, de är ju bara på utsidan av bilen. Så man får inte öppna bagageutrymmet och inget så här. Jag skulle ju gärna vilja se hur det ser ut när man öppnar förardörren. För de har ju placerat batteriet som klassiskt under golvet. Och,
även upp i mittkonsolen eller?
Nej, bara platt
okay.
Verkar det vara. Och jag frågade ju då, för de hade en liten så här förhandsvisning Audi då, av den här bilen. Så frågade jag, ja men varför tar det så lång tid? Jag är som en sån här surtant som sitter i hörnet. Bara, men varför tar det så lång tid för er att göra en eldriven kombi? Och då sa de, nej, det tog väl inte så lång tid. Okej, nej, kanske inte då. Men ändå, då frågade jag en följdfråga. Ja, beror det på att det är lättare att sätta ett elbilsbatteri i en SUV? För där har du ju liksom den här höga markfrigången och att du kommer upp lite grann. Och då medgav de väl då att ja, det är faktiskt så. Det är svårare att gömma batteriet, stuva undan det i en kombi än vad det är i en SUV, helt enkelt. Men nu har de tydligen lyckats med det och jag förstår inte riktigt hur. För man får ju inte veta, ja, batteriet i konceptet är ju på 100 kWh vilket ska ge 70 mils räckvidd, säger de. Det står ingenting om energitäthet, om de liksom har kunnat packa det tätare än ett annat batteri som har gjorts tidigare eller hur de gör för att få det platt. För jag antar att det blir platt. När man tittar på bilderna, jag vet inte, jag kanske, har ni sett bilderna?
Jag har bilden här uppe.
Den ser ju väldigt ut som en kombi och jag tycker den ser väldigt snygg ut. Det måste jag ge dem.
Den är inte den här gamla lådformade Volvo-kombi. Den är ju ganska sluttande, men den ser ju snygg ut.
Ja, den har en lång nedförsbacke där på bagage.
Shooting brake, skulle jag säga.
Men det är ju verkligen en konceptbil här också. Den har ju inga dörrhandtag, den har kameror som sidospeglar, inga bakrutetorkare.
Men ändå säger Audi att det här är 90-95% likt vad som kommer komma 2024. Så att det kanske inte är mycket som förändras tills den kommer.
Och de har laddluckan på vänster bakskärm. Det måste vara en nyhet.
Faktiskt så har de den på båda sidorna.
De har den på båda.
I konceptet. Men på höger bakskärm så är höger bak är det bara typ 2. Så att snabbladdning är bara på vänster bak och typ 2.
Okay.
Så att man kan välja vilken sida då man vill ladda.
Den har ju riktigt fläskig diffuser. Det ser ut som det är en sån här gigantiska raketutblås.
Det är två stora, breda, feta kanaler som sitter bak till där avgasrören skulle ha suttit förr i tiden.
Udda.
Men det är ju verkligen så att den ska leda in luftflödet och bara häråt, hitåt ska du åka luften så att få ner förbrukningen då på det sättet.
Men det var väl att det var 800 volts elsystem i alla
det
fall,
är det.
Så det är snabb laddning. Mm.
Ja, som till exempel Porsche Taycan har, som Honda Ioniq 5 har, som Kia EV6. Mm. Och det möjliggör ju upprepade snabbladdningar, att bilen kan ta emot snabbladdning på ett bra sätt.
270 kilowatt tror jag nämnde.
Ja, det är max snabbladdningseffekten. Och ja, ska vi prata plattform, Fredrik? Eller? Du tycker ju om plattformar så mycket.
Ja,
eller verktygslådor eller vad de nu heter. Men i alla fall, det är ju en ny grund då som Audi har utvecklat tillsammans med Porsche som heter PPE och står för Premium
Platform Electric.
Just det, Premium Platform Electric. Tack Fredrik. Och det kommer sitta i massor av bilar helt enkelt från Audi framöver. Till och med innan den här Audi A6 och A6 Avant e-tron kommer 2023 tror jag det är, så kommer en annan bil baserad på PPE och det är Q6 e-tron som en SUV. Men så den kommer vara före på den här plattformen. Men det kommer liksom hamna i jättemånga bilar i B- och C-segmentet och skalas upp, skalas ner och ja, det kommer vara Audis jobbargrund på en hel del bilar. Sen när man tittar på måtten då från konceptet och jämför med Audi A6 som finns idag så såg jag att det verkar vara i stort sett identiskt. Den är 4,9 meter lång, 1,4 meter hög, sen lite bredare, jag tror det är en decimeter bredare än nuvarande vanliga Audi A6. Så att, vad kan man säga mer?
Har de sagt något om dragvikt och lastvolym?
Inget sånt. Nej. Och de sa redan, jag tror jag var på någon annan Audi sånt här inför seminarium en annan gång, när jag frågade när de visar upp den här bilen då på skärmen så säger jag, ja, kan ni öppna bagageutrymmet? Nej, this is a show car, säger de då. Och då är det liksom, man får inte se insidan. Så,
det ser väldigt dyr ut. Kommer det spränga 1-miljonersvallen?
Det återstår ju att se, men det heter ju Premium Platform och det kommer väl vara de dyrare i det dyrare spannet.
Jag läste det här pressutskicket från Audi. Jag studsade bara på ett ord där, när man pratade om strålkastarna och att de skulle ha en nästan, citat, biografisk kvalitet.
Ja.
Mm. Ja, men de har ju, jag har faktiskt varit på en sån här visning och det var ju nästan 4 år sedan nu. Men då har de i princip filmprojektorer i strålkastarhusen. Så de kan spela upp små filmsekvenser framför vägen. Och det ger ju fördelar. Ja, de har ju pratat om det här länge. Det borde komma i produktion snart. Det blinkar när man stannar i övergångsställen, så står det stopp för bilen i vänsterfilen. Och liksom man kommunicerar med fotgängaren.
Projicerar så.
Ja, man projicerar en film på asfalten framför. Och samma när du kör vid vägbyggen och sånt, så har du ju linjer framför bilen som du kan hålla. Mm. Så det där skapar ju en hel del fördelar. Det är väl något sånt de är.
Ja, och det jag tror de menar också är ju det här att det här kommer vara de smalaste strålkastarna Audi någonsin har satt på en produktionsmodell, tror jag till och med de sa. Att det kommer vara deras smalaste, mest kisande.
Smalaste och starkaste då.
Ja, hur nu det går till, men det gör det säkert. Jag ska säga, det är ju Quattro, finns ju fyrhjulsdrift, tar de med sig. En elmotor fram, en bak, men det kommer också komma enklare basvarianter eller vad man ska säga, som har enbart en motor bak, bakhjulsdrift. Mm.
Det är väl ett populärt segment det här med elkombis. Det är inte bara du som gillar det.
Nej, jag tror att det finns, och det tror Audi också. De säger ju att av den här eldrivna kombin och eldrivna sedanen då, A6, så tror de att 40% kommer välja kombin. Mm. Så ja, det återstår väl att se då hur det blir. Men vi får vänta till 2024 innan vi kan öppna bagageutrymme och förardörr och inspektera hur det ser ut. Men snygg var den. Ja, ni kör ju båda långtestbilar, Claes och Fredrik. Claes kör ju just nu den som jag har lånat, Subaru Outback. Och det har ju varit lite problem med etanoldriften i den här bilen. Den var lite kinkig. Mm. Kan man säga.
Ja, man kan ju välja till då en etanolkonvertering som Subaru kallar för X-Fuel. Och jag har inte exakta siffror, men i princip kan man ju säga att skatten sjunker med 10 000 per år då. Den här malusskatten i 3 år.
Och konverteringen kostade 10 000 också, så man tjänar in det på 1 år.
Problemen då? Ska vi dra dem lite snabbt?
Ja, vi kan väl dra en jättesnabb recap. Så hade vi problem både i Funäsdalen. Där var det ju väldigt kallt, minus 15-20. Och sen så fortsatte startproblemen när jag var på sportlov. Och då var det nollgradigt. Men förmodligen kan man väl säga att motortemperaturen var betydligt kallare, minus 10 skulle jag tro. Den stått ute hela natten i kylan. Och då startade den helt enkelt inte. Sen kan man ju tycka vad man vill. Vi håller ju oss till etanol nu för att prova den här konverteringen och se hur det funkar. Och det visar sig att den inte trivs speciellt bra i kyla.
Mm. Visst har du upplevt också, Claes, att den rycker lite grann? Ja, vi inte vet om det beror på.
Nej, vi har konstaterat det, alla testförare som har kört längre med bilen, att den som att det misständer lite grann. Och vi får fortsätta analysera det där, om det är på etanolen som spökar där också, eller om det är så den egenskapen den har. Men vi har även fått läsare som har hört av sig och frågat, har ni upplevt att den rycker? Så att, men det skulle jag förmoda ha med den här styrenheten som läser av bränsleinnehållet. För den justerar insprutningen efter mängden bränsle, alltså bensin och etanol i tanken, som den läser av och justerar insprutningen. Men jag ställde frågorna till Subaru Nordic-importören, och då upplyste de mig om att det står i instruktionsboken. Den är ju väldigt tjock den här, så jag måste ändå försvara mig att jag inte har tagit del av den. Vi skojade om det är knappt som man får liksom in någonting mer i handskfacket förutom den här instruktionsboken.
En riktig bibel.
Ja, men det är faktiskt helt sant. Det är knappt som man får in körjournalen ovanför den här stora instruktionsboken. Men där i upplyser Subaru ägarna om att är det kallare än minus 7, då ska man eller bör man använda elektrisk motorvärmare eller tanka bensin.
Okej.
Okay. Så det var Subarus svar.
Okej, okay, och det här antar jag att alla säljare informerar köpare om i hela landet då.
Ja, var du att hämta ut Subaren?
Nej, det var inte det.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, någon missade den och informerade oss om det.
Mm.
Kan förbereda sig och tanka bensin då.
Ja, och då är det ju bensin som gäller. Så det var deras försvar.
Mm.
Men då är då den här miljövinsten då borta.
Ja.
I alla fall på vinterhalvåret i norra delen av
precis,
Sverige.
Man får tanka etanol när det råder sådana omständigheter så det fungerar. Sen finns det ju en elektrisk motorvärmare som tillval. Subaru har själva meddelat oss att det ligger på 3000 kronor ex moms. Och sen tillkommer en arbetstid på 2 till 2,5 timmar. Så jag kan väl tänka att man får betala en runda slängar en 10 000 spänn för att få in en sån där. Om det är så att man är uppe och snurrar mycket i vintermiljö så är det att rekommendera.
Men det är ju en jobbig kostnad extra för att man vill vara miljövänlig. Alltså att man vill köra på etanol. Så bara...
Ja, det tycker jag ändå det är lite snålt. Det kan man väl skicka med. Sen har de ju, de trummar ju ganska duktigt nu här på Subaru i reklamen att det är trygghet att alltid komma fram. Det är det budskapet som gäller. Och då tycker jag att man kan se till att man hjälper sina bilägare med det.
Det är verkligen tryggt att känna att bilen startar. Det är en väldigt grundläggande trygghet, tycker jag.
Och så är det ju lurigt här med att en sån här bil får bonus då, eller mindre malus, inte behöver betala lika mycket skatt på grund av etanolen. Men skattesystemet tar ingen hänsyn till vad man tankar.
Nej, sen är ju Subaru också tydliga, det ska jag säga, att de är tydliga med att det är ju inget problem som de ser på alla bilar. Utan de menar ju att det är ju våran bil som de har de här problemen.
Jaha, varför kan de inte fixa den då?
Ja, vi har ju skrivit att vi har fått en ny styrenhet till den här etanoldriften. Det sitter en liten mjukvara, styrenhet, som sköter den här inblandningen. Och den har vi fått bytt. Men det berodde på att vissa bilar hade betydligt större problem än vad vi hade. Det började blinka lampor och det var motorstyrning och det var eyesight, alltså den här kameran. Så det var någon signalfel där. Men i och med att våran bil hade de här startproblemen så passade de på att byta styrbox hos oss också. Men det hade inget specifikt med kallstartsegenskaperna att göra.
Ja, okej.
Men det... Så att vi får luska vidare i det här lite grann och se.
Ja, Fredrik, kör bäggtest-stallet Seat Leon som lever vidare.
Den rullar ju vidare hos oss.
Ja.
Det är då laddhybriden som vi har.
Mm.
Laddhybrid-kombi.
Precis, du hade lite siktproblem med den.
Ja, bakåt. Vi har ju köpt till backkamera till den här bilen. Men här då under december och januari så tvärdog den här kameran. Det var när man backade så blev det bara en svart bild i mittskärmen och så stod det backkamera fel i instrumenttavlan. Vi kunde inte få någon sikt bakåt så den fungerade inte alls. Så jag bokade tid på verkstad för att få det här åtgärdat. Men då, jag tror en dag eller två dagar innan detta, så vaknade den här kameran till liv helt plötsligt.
Jaha.
Oförklarligt nog. Jag har tittat närmare på kameran där bakom. Den satt liksom lite löst. Den satt inte som berget i alla fall, men den såg inte skadad ut på den vänster. Så den verkar inte ha fått någon åverkan sådär. Men verkstaden tog i alla fall in bilen och tittade på den och de sa att vi har uppdaterat mjukvaran i alla fall. Nu får vi se om det löser sig. Mm. Dagen efter så slutade backkameran att fungera igen. Och var död en vecka eller två. Precis då när jag skulle försöka boka en ny verkstadstid. Sen vaknade den till liv igen. Så den kommer och går. Irriterande sådana problem. Att, liksom, du vill ju kunna visa för verkstaden att det här är ett problem, men sen när inte symptomen på problemet finns där när man väl lämnar in bilen, hamnar man i en liten konstig situation. Mm. Och vi vill ju åtgärda det här medans bilen har garanti. Så ja, lite svårt hur vi ska göra framåt här.
Och de kan inte få ut några felkoder som säger någonting om vad som händer?
Ja, men de borde ju rimligtvis kunna få ut felkoder eftersom det har lämnats massor med felmeddelanden. Men man ansåg då när den var inne på verkstad att vi uppdaterar mjukvaran och hoppas på det bästa. Det är väl lite av en standardlösning numera. Liksom, för man inte hittar problemet eller kanske inte felsöker i det djupaste så kanske man, vi provar att uppdatera mjukvaran och så får vi se om det löser sig. Och den här gången gjorde det inte det. Den dog ju dagen efter eller så. Men nu lever igen. Så ja, lite klurig situation. Så jag vet inte, vad skulle ni ge för råd här nu? Vad börjar jag göra? Börjar jag lämna in den igen nu när kameran fungerar och påtalar de här problemen igen? Eller ska vi avvakta tills det blir problem igen?
Du får väl åka så fortast du bara kan när den slutar fungera till närmsta verkstad. De har väl lite någon sån här akut tider ibland. Och kan du få svart på vitt. Nu står den här utanför och har med död kamera.
Mm. Men hur är det med kameran? Det är inte en utfällbar backkamera.
Nej, det är en sån fast kamera.
Den sitter fast där den är. Så att det är inte någon fel i mekanismen där som kan ha blivit. Utan den sitter där den sitter.
Den sitter där den sitter och som sagt, den ser inte skadad ut. Mer än att man känner på den att den satt lite löst. Men det åtgärder man inte när den var inne på verkstad i alla fall.
Nej.
Jag påpekade detta, men ja, vi får se. Fortsättning följer.
Ja.
Du får ta en liten omväg till jobbet förbi Seat verkstaden varje morgon och hoppas på det bästa.
Precis.
Det enda jag vet med Seat Leon är att den är väldigt väderbunden och beroende på hur nära du är Spanien, hur bra den mår.
Så, ja, det är väl det.
Den borde bli gladare när det är varmare väder och den borde bli gladare om du kör söderut. Så att,
Vi får se om vi tar tag i det här nu under våren eller om vi ska avvakta till fall det har med temperatur att göra eftersom det har strulat nu under vintern och nu fungerar bättre. Ja, vi får se.
Ja. Nya Opel Astra kombinerar franska drivlinor med tysk ordning. Är det en lyckad kombination, Claes?
Ja, men det tycker jag faktiskt. Det är ju en väldigt populär modell det här, Opel Astra, sett historiskt. Och den har ju varit testvinnare hos oss när vi gör våra trebilstester och den har även blivit utnämnd till årets bil 2016 och har ju historiskt sålt väldigt bra, så det är en otroligt viktig modell för Opel det här.
Men den har väl på senare år, vad ska man säga, dalat i statistiken?
Ja. Nej, men det nämner jag själv här i texten som är i Bilägare nummer 5. Och det är ju liksom hybridiseringen och teknikstegen har ju varit långa och raska i den här golfklassen. Och Opel är ju lite sena på bollen kan jag tycka. Jag menar, Golf8:an kom ju redan 2019. Och man märker också att den är ju invändigt väldigt inspirerad liksom av den nivån som golfen håller med de här digitala skärmarna och sen finns det ju drivlinor till förbannelse i alla dess former. Bensin, diesel, laddhybrid. Det kommer el till nästa år.
Mm.
Kombi och vanlig femdörrars.
Just det. För nu bor ju Opel Astra under Stellantis stora tak.
Där ingår ju förutom Fiat, Jeep, även Citroën och Peugeot. Och det är ju tillverkare som har väldigt lång erfarenhet av småbilar. Och jag tror Opel faktiskt passar väldigt bra in här. Och det är ju någonting som man märker här nu också att de delar på tekniken.
Mm, det är där det kommer franska drivlinor kommer in i bilden.
Ja, precis. Och det märker man också när man tittar på mittkonsolen. Och den är rakt av hämtad från nya Peugeot 308. Men det är ju ingen problem med det, för det är ju... Vi har ju lovordat Peugeots drivlinor i många av våra tester och den funkar väldigt bra även i Opel Astra.
Du körde laddhybridvarianten av Opel Astra.
Ja, jag måste erkänna att även om provkörningen är på laddhybriden som är förväntad volymmodell i Sverige så har jag kört både diesel och bensinaren. Så jag körde det som erbjöds under provkörningen då.
Okay. Mm.
Men och laddhybriden är väl en konkurrent till Seat Leon laddhybrid då, som vi pratade om här nyss.
Precis. Ja.
Nej, och man kika lite då under skalet, så eftersom du är med Fredrik så måste vi prata plattform.
Stackars Fredrik, två plattformar i en podd.
Ja, jag brukar väl påpeka det att motorjournalister har ett osunt intresse för just plattformar och upptar stora delar av sina provkörningstexter i detta ämne.
Och där märker man ju också hur respektive märke, man vill ju inte förlora sitt DNA. Och man är inne och pillar väldigt mycket i liksom, plattformen. Även om basen är densamma så har man ju så mycket egenskaper man kan tillföra. Och Opel är väldigt mån om att den här bilen ska ha bra högfartsegenskaper. Och det är väl liksom det här tyska DNA som de vill
Autobahn.
Föra vidare. Precis, de pratade mycket om Autobahn-proof. Den här bilen ska man kunna köra fort i.
Har de satt en stämpel så här, approved?
Ja, den. Precis. Det är väl ungefär som Jeep har sån här terrängstämpel på sina. Trail rated. Nej, men den går väldigt stabilt och bra i som motorvägsfart. Det måste jag ge dem. Toppfart enbart på el på 135 km i timmen och Astra laddhybriden då. Och i normala fall 225.
Den har ju ett batteri, litiumjonbatteri på 12,3 kWh. Ska ge...
Ja, det är ju...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Så över hur många mils räckvidd?
Det är viktigt
de.
När vi pratar laddhybrider. Den ska ge 6 mils räckvidd.
Ah, okay.
Alltså de är inte så exakta nu för tiden, för man förstår vad det innebär med olika temperaturer och sådär. Men upp till 6 mil, eller i bästa fall 6 mil.
Claes, en fråga som jag tänkte på, som tidigare kört Kia Optima laddhybrid. Den var ju tvungen att värma kupén med bensinmotorn, så man kunde ju liksom aldrig köra den helt elektriskt på vintern. Men hur är det med den här? Har den elvärme så att man kan köra på el?
Ja, det stämmer. Den här nya Astran har luftvärmepump. Så den laddhybriden slipper starta motorn.
När den ska värma?
När den ska värma kupén.
Bra.
Det jag stötte på faktiskt när vi pratar laddhybriden, det är ju det att det var ett störande moment tyckte jag, och det är ju att laddhybrider för att spara så mycket effekt som möjligt, de har ju en bromsregenerering inbyggd. När man kliver på bromsen så motorbromsaren med elmotorn första sekunden, det beror lite på hur mycket man bromsar såklart. Men det här funkade inte riktigt så smooth. Man blev lite besviken när det kört de här fina bensin- och dieseldrivlinerna. Och även på motorväg så funkar laddhybriden alldeles utmärkt. Inga störande moment överhuvudtaget. Så när vi kom in i lite bebyggelse just så liksom nästan så jag hängde i säkerhetsbältet. Tänkte värst var den här var känslig.
Är det den här övergången mellan motorbroms och skivbroms?
Ja, precis. Så den,
är den för skarp eller?
Ja, jag skulle vilja säga att den är lite nervös. Lite som den skulle behöva finjusteras lite grann.
Okej, så det är inte så att den bromsar för sent, att det blir, effekten blir fördröjd, utan det blir att det blir oväntat mycket?
Ja, snarare tvärtom då, så att den bromsar lite och sen så kliver den på när de fysiska bromsarna går in. Och det är klart att man vänjer sig vid det här. Det gick ju mycket bättre efter ett tag, men det var ganska förvånande första milen faktiskt, hur den betedde sig. Mm. Och just att man har ett jämnt pedaltryck så är det svårt att få till en mjuk inbromsning. Det händer någonting där efter en stund. Så här tycker jag det finns utrymme för förbättring.
Ja.
Sen kommer det ju en hel elektrisk Astra nästa år. Det ska sägas också att den här Astra laddhybriden kommer först efter sommaren, höst. Och då kommer även sportkombin samtidigt. Men den fanns inte för provkörning. Däremot så fanns den på plats. Och den, ja, den tror jag kan bli en riktig utmanare i det här segmentet.
Mm. Har du några priser än eller hur har de släppt det?
Det var ingenting som de kommunicerade på plats. Och det är ingenting klart än. Men de tyska priserna är klara. Och inroparen, bensinaren, ligger på 235 000 kronor med dagens eurokurs. Och laddhybriden ligger på 373 000 svenska. Så man kan förvänta sig, lite beroende på hur mycket man smetar på i Sverige då med tillval, att den kommer hamna, få ett grundpris under 400 000 då.
Du har inte pratat någonting om insidan, eller ja, lite grann om den här växelväljaren som de hade lånat rakt av från Peugeot 308. Men i en tidigare podd så pratade du, Claes, om det här med digital detox som Opel har haft för sig i Astra. Vad betyder det?
Jo, men det tycker jag är väldigt intressant att se här nu hur biltillverkarna väljer olika vägar. Och Opel är väldigt tydliga med att de vill minimera de här tryckkänsliga pekytorna. Och det man får väl tänka på också, som när man provkör en bil, man sitter och kör ganska intensivt under 2 dagar och man hoppar mellan olika bilar. Men jag upplevde i alla fall tänket som väldigt positivt, att de mest akuta behoven, de fanns med vanliga fysiska knappar. Och sen har man ju även en väldigt välfungerande digital skärm om man vill fördjupa sig i systemen. För det ska väl sägas också att de har ju verkligen lastat på all möjlig teknik som finns att tillgå i den här golfklassen. Så det finns i princip ingenting som den här bilen saknar om man är beredd att betala för det. Men det är i alla fall till exempel rattvärme, stolsvärme och stolskyla hade vi i de här bilarna på plats. Och det finns lätt att bara trycka av, avaktivera och inaktivera. Och sen en rolig grej var att head-up-displayen, som på svenska heter
vindrutedisplay kanske.
Ja, vi säger det. Den kan man manövrera höjden på med hjälp av den här lilla knappen som sitter i dörren oftast för sidobackspeglarna. Så där har de integrerat den funktionen. Och det är också så här att när man kör mycket pressbilar så det där kan sitta hur långt ner i menyn som helst. Och här bara liksom, har man den lite lättare med vänsterhanden och
kan smart
justera höjden. Mm. Sen är det snyggt att bara kunna stänga av den också, tycker jag, som inte använder den så mycket.
Ja.
Nej, men de har tänkt till där, Opel. Ett annat, något annat man kan nämna om inredningen är ju de här AGR-certifierade komfortstolarna som Opel har pushat för ganska många år.
Och AGR är någon slags kiropraktor. Nej, men jag vet inte.
Ja, men ibland
bra hållning.
Någon slags rygginstitut.
Just det.
Med tyska professorer som verkligen kan allt om ergonomi.
Exakt, det var där det var.
Mm. Men man kan ju undra hur mycket finansiering de har från Opel, om de överhuvudtaget hade existerat. Men vi får väl lita på att det här stämmer, att det finns ett tyskt ryggspecialistförbund.
Satt du bra?
Ja, men de är sköna.
Mm.
Och de här kommer att vara standard i Sverige. Och massagefunktion finns också som tillval. Man sitter lite lägre i bilen. De har lyckats sänka stolshöjden. Och det är otroligt bra justeringsmån i bilen. Trots storleken. Jag har sällan sett en så bra längdjusteringsmån på ratten. Så man kan liksom ha jättelånga ben och jättekorta armar och ändå passa en Opel Astra, skulle
jag
tro.
Det passar alla längder på armar och ben. Det
ja.
Är ju bra det, att det till för alla. Men ja, avslutningsvis då, vad tror du om Opel Astras chanser i Sverige? Kommer den har ju mycket press på sig.
Den går ju hem hos Opel-fantaster, men man måste ju nå en bredare massa än så. För de blir ju färre och färre. Så jag tror om de bara kan se till att handlarna fokuserar på bilen och verkligen når ut. Jag var så nyfiken själv så jag åkte direkt efter den här provkörningen till Hedin Bil i Akalla. Och så gick jag in där och liksom, hur mycket Opel finns det här inne nu? Hur mycket Opel-anda? Så det här är ju problemet. Även om du har en supervettig produkt så måste du ändå blir lockad av det när du står där i bilhallen.
Fanns de i något hörn eller hur såg det ut där i varuhuset?
Det fanns gula skyltar, fanns det, liksom Opel. Men det är ju då Hedin bil, det är ju hur många märken som helst. Och stackars Alfa, liksom, de är ju på övervåningen och i något bortre hörn. Och
på loftet.
Ja, de ser man ju inte ens. Det är mycket MG och det är Subaru och det är Ford. Men där hade Opel 3 platser och så ett litet skrivbord. Ingen säljare och jag tror det stod en bil. Men då frågade jag, vad har ni liksom Opels utbud? Var står nya Korsan och vad är Grandland X? Ja, det är så svårt att få tag på bilar. Så vi har dem ute på parkeringen, de som provkörningsbilar. Men det är klart, det är lite svårt när man har, om de bilar man får måste säljas direkt. Om det är sån tryck. Så,
ja. Det låter inte som lysande förutsättningar då?
Ja, det är där jag
ser. Det var ett stickprov, men...
Ja, det gick inte hem. Hos mig i alla fall. Jag blev inte liksom sugen på att köpa en Opel när jag gick in där. Men jag vet också att det finns lokala handlare ute i landet som är enormt duktiga liksom, och är jättestarka på den lokala orten.
Exakt, du får åka runt i dem och titta läget.
Ja, men de har en tuff resa framför sig. Produkterna finns och det med tanke på det här sportkombin ser superläcker ut. Det är bra drivlinor och det kommer finnas el och det saknas inga modeller. Så kan de bara göra hemläxan ut hos handlarna så då tror jag att det kommer gå bra.
Jag tänkte börja nästa segment med ett litet ljudklipp. Lyssna på det här.
Trafik ska vi leka, trafik ska vi leka, nu ska vi peka oss höger här. Trafik ska vi leka, trafik ska vi lära, får jag besvära er stanna här. Alla barn tycker att det är kul att gå i trafiklekskolan.
Det är ju fantastiskt. Har ni som lyssnar kanske tagit körkort i en sån här trafiklekskola när ni var små? Fredrik har tittat närmare på det här fenomenet som växte fram under 50-talet tror jag det var, eller hur Fredrik?
Mm, precis. Ja, jag tycker det här är superfascinerande. Alltså vilket initiativ. Alltså att man, nu skulle man uppfostra barn i trafiksäkerhet och man skulle göra det genom att liksom bygga upp små miniatyrstäder. Dels inomhus under vinterhalvåret där barnen skulle liksom få lära sig skyltar och hur man ska bete sig i trafiken. Och sen på våren och sommaren då skulle man då skicka ut ungarna i verkligen en litet lilliputtland där man hade verkligen ritat upp vägar, satt upp skyltar, till och med små miniatyrhus och där skulle då barnen få lära sig trafikvett och elementära regler. Och det här växte sig då fram på 50-talet.
Mm. Vad var bakgrunden till att det var så? Var det att det var många barn som skadades eller dog i trafiken, att det var farligt för dem eller hur?
Ja, men det var ju det. Det var över 100 barn som omkom i trafiken per år och många var i förskoleåldern. Och vad ska man göra åt det här då, tänkte man. Och då kläcktes då idén av en anställd på Monark, alltså cykelfabriken i Varberg. Det var då en herre som hette Anders Rosengren som arbetade där och han var också ordförande för den lokala avdelningen av MHF, alltså nykteristerna. Och han då startade en liten trafikskola för förskolebarn. Han byggde upp en liten miniatyrstad på golvet och lät barnen göra små övningar och visade med leksaksbilar hur man skulle bete sig i trafiken. Att man skulle köra på vänster sida, för det var innan högertrafiksomläggningen.
Just det.
Mm. Hur man skulle gå över gator. Och han då presenterade den här idén för ledningen på Monark som gick igång på detta. För man hade börjat ana att tänk om försäljningen av barncyklar kanske skulle begränsas på något sätt. Att för Monark ökade, man sålde väldigt mycket barncyklar och de här trafikdöden bland barn, man var orolig för att det kanske skulle bli någon slags begränsning för barncykelförsäljning. Och då hade man då den här idén i företaget att trafiklekskola, det kanske kan vara något. Vi satsar på det. Så då bad man då Anders Rosengren att ta fram en hel utbildningspaket med lektioner som man kunde föra ut över landet. Man spelade bland annat in den här filmen som vi spelade upp ett klipp av. Hade vi något mer där förresten, Maria?
Ja, vi har ju det där som du pratade om, att man dels gjorde stora, eller ja, miniatyrstäder då, men dels var inne när det var på vinterhalvåret eller strax innan man skulle gå ut i trafikscenarierna, och satt och visade upp det här på golvet inomhus. Och här är ett litet klipp från då när de, ja, det är två leksaksbilar som helt enkelt, jag tror det är en som kör på en gångtrafikant här, kan vi lyssna på.
Pang! Så kan det gå om det vill sig illa, om man går framför en bil när man ska över gatan istället för att gå bakom bilen och se sig för.
Ja, där sitter ju alla barn runt om den här lilla staden inomhus och tittar, och den här leksaksbilen kör på en stackars gubbe.
Och fantastiskt, så speaker här var Sven Jerring, gamla radioprofilen. Och det här var en del av en film som Monark då tog fram för att liksom trissa upp intresset för trafikleksskolorna. Den här körde man då som förspel på biograferna. Så innan filmen började så fick ungarna se detta, och förhoppningen var då att nu ska det här spridas i landet. Och så hade man då hela Monarks återförsäljarnät i ryggen, och med dem liksom pushade man ut där och fick upp sådana här trafikleksskolor på ett hundratals platser runt om i landet. Man instiftade en fond som kommuner och organisationer kunde söka bidrag från. Så man lånade också ut material till de här miniatyrstäderna. Dels de här inomhuslektionsmaterialet, men också utomhus, alltså skyltar, hus, trampbilar, cyklar. Alltså allt material som behövdes för undervisningen.
Mm. Ja, för bilarna de körde, det var alltså trampbilar som kom från Monark då?
Från olika tillverkare.
Okay.
Trampbilar och olika fabrikat. Här i artikeln som finns i tidningen nummer 5, eller på webben också snart tror jag. Där syns bland annat Sabar, syns Austin, Willys Jeepar. Så man hade en massa olika slags trampbilar.
Ska vi lyssna på ett tillklipp?
Ja, det var så fantastiskt.
Det är så härligt att lyssna på. Nu har de ju lämnat golvet inomhus då, och så ska de ut och omsätta det här i så här, praktiken där de har lärt sig inomhus. Och här hamnar då Thomas. Han hamnar i klammeri med rättvisan. Vi kan lyssna på det.
Thomas råkade klammeri med polisen. Du måste lära dig att det här märket betyder övergångsställe för folk som går. Och vid de här linjerna ska man stanna då. Thomas lovar att tänka på det.
Stackars Thomas, han har ju stannat där. Eller han stannade inte vid ett övergångsställe. Det var det som... Men han ser ganska glad ut ändå. Så att,
han gick med mobilen då i handen.
Nej, inte riktigt. Han satt i en bil då, ska vi säga. Thomas satt i en bil och stannade inte för de som skulle över. Men det gick bra.
Men det är fantastiskt här. Det blev verkligen en landsomfattande verksamhet här. Och man kan väl säga att den är lite bortglömd idag. Mm. Jag försökte läsa på om det. Det fanns väldigt lite skrivet om det här. Så det här är väl en av de första större genomgångarna av det här ämnet. För de här trafikleksskolorna försvann ju med tiden. Monark drog sig ur till slut. Och, ja, man kan väl tänka sig att all den här utrustningen slets, och kommuner kanske inte var pigga på att skjuta till pengar, och till slut så försvann trafikskolan en efter en. Förutom några undantag, det finns en kvar i Helsingborg nu som har då haft verksamhet ända sedan 50-talet och fram till idag, och fortfarande utbildar barn i det här.
Okej, så då är det på skoltid då, eller är det...
På skoltid, men också att fritids och förskolor kan liksom låna den här trafikstaden. Och sen har man då med, jag tror det är 7-åringar, de som går i ettan, har man då lektioner på plats i trafikstaden och hur man ska bete sig i trafiken.
Det låter som att du får ta med din son dit ner.
Verkligen, det ser hur kul ut som helst.
Jag kommer ihåg Legoland. Det var ett starkt minne för mig. Och det var ju kanske lite av det som tog över efter när det här försvann. Det är många svenska, kanske 40-åringar idag som har varit på Legoland och kört den här, kallade de den för. Liksom, det var ju en liten trafikskola där. Och man fick ett,
för där fick man körkort också.
Ja, och det är väldigt starka minnen därifrån. Jag var faktiskt där med mina söner för, det måste ha varit 6-7 år sedan. Men det var fortfarande populärt och enormt lång kö, så att det blev inget av det. Hej. Det var fullt för dagen. Alla okay. tider som fanns och vi fick skippa det.
Jag kommer ihåg lådbilslandet på Öland. Där besökte jag många gånger när jag var barn. Det var lite mer nöje då än en utbildning. Men det var ju superkul.
Men det var också trampbilar eller hade man någon som putta ändå?
Jag tror att det var trampbilar.
Ja. Hur var det på Legoland? Kommer inte jag ihåg. Fick man trampa bilarna där?
Eller var det elbilar?
Jag tror nästan det, va?
Mm. Jag kommer inte ihåg.
Det lär det väl vara nu för tiden. Barnen orkar inte trampa framåt.
Men det är faktiskt, alltså det finns ju kvar, det finns inte kvar, men det finns en slags version. Det lever vidare i alla fall på olika sätt. Och det är ju som du sa, Legoland, mycket nöjesparker som har en sektion där barnen får en liten småstad. Kanske inte alltid komplett med alla skyltar eller linjer och så. Men jag har ju med mina barn varit på dels Kneippbyn, Gotland i somras, som har en liten stad där man kör runt med elbilar då. Mm. Och dels har ju Parken Zoo, Eskilstuna har också ett sånt litet område. Men där är det ju inte en överseende polis eller utbildare som hjälper barnen, utan där är det ju föräldrar som får springa mellan gatorna med fara för att få hälsenan avsliten av en...
Och skriker gasa, gasa.
För Trafikverksskolan var ju verkligen utbildning. Ja. Det var då att man skulle ha 10 lektioner inomhus, 10 utomhus, en timme styck. Mm. Och det var ju ofta den kvinnliga bilkåren, därifrån hämtade man instruktörer. Alltså det var väl någon slags militär frivillig organisation, så de var ju uniformerade här där man utbildade barnen, och det ingöt väl ett visst allvar i det hela. Det var lek på allvar.
Mm. Ja, jag tror det blir lite mera pondus då när man har uniform på sig och ska säga till barnen hur de ska köra och sådär. Nu lyssnar de väl sådär. Det var ju lite High Chaparral där när de körde runt. Det var några som körde från varsitt håll in i en liten tunnel som jag bara tänkte, oj, hur ska det bli här? Men det som är kul att se ändå är hur kul barn tycker att det här är. Alltså det är intresset är ju jättehögt. De tycker det är superkul att köra, och de känner liksom ett ansvar när de får sitta i den där lilla bilen och trampa eller köra runt. Och sen så finns det ju inte den här attityden heller. Visst, det kan gå lite tokigt ibland när de kör och sådär, men det är ju aldrig den här irriterande mellan barnen. Mot varandra är det ju aldrig den här irriterade attityden, utan de är ju bara glada liksom. Så här, oj, vad händer nu? Ja, okej, det här blir nog bra. Alltså, det är ju inte det här att jag ska fram och... Den har inte jag upplevt i alla fall.
Sen, kommer senare.
Ja, det kommer senare. Ja, och varför kommer det senare? Det är ju det. Borde det...
Det är för att man inte har utbildat sig. Precis. I Trafikverksskolan kanske.
Kan man bygga bort det där?
Förmodligen
och kanske
är det, de har så här, vad ska vi göra nu då? Det är 4 dagar till fredagsmyset.
Ja.
Vi har inte så mycket att stressa till. Nej. Och själv sitter man och ska till jobbet varje morgon.
Ja, det är väl en...
Nej, men det är väl värt att tänka på och ta med sig lite av barnens... ingången i hela.
Mm. Och de har ju utbildning, mina barn pratar ju det här med skyltar och sånt just nu de går ju första klass.
Mm, det har man.
Så då pratar de ju om vägskyltar och vad det betyder och sådär. Och jag har märkt att de har ju börjat fråga nu när jag kör så här, ja, den där skylten betyder det och det är ett övergångsställe och hur gör du när du kör och hur lång tid tar det att ta ett körkort och sådär. Ja, det är mycket.
Men vad tror du om sån här verksamhet då, Maria? Skulle det funka?
Ja, jag tycker ju absolut att de borde ta upp det här igen. Nu förstår jag att det är pengar och sådär, men intresset från barnen finns ju definitivt. Så.
Ja, det var nog inte brist på det i alla fall. Som Nej. Försvann.
Nej, det är ju pengarfråga. Men,
som driver det här i Helsingborg säger ju att det är superuppskattat. Liksom. Det alltid är full rulle i den här Lilliputtstaden. Och det är många kommuner som har visat intresse för det här, men det är pengarna, det är där det klämmer.
Mm.
Så ja, vi får se vad som händer. Men hela historien kring det här finns ju då att läsa i den här artikeln.
Det är tätt mellan uppdateringarna i Volvo XC60, eller hur Fredrik?
Ja, förvirrande tätt skulle man kunna säga. Jag har kört då nya Volvo XC60 Recharge T6, nya laddhybridversionen av Volvos mellansuv. Och den har ju då uppdaterats 2 gånger på samma modellår. Det är inte så vanligt, va? Eller vad säger ni?
Ja, det låter väldigt... Varför då? Eller vad är det de har ändrat?
Ja, anledningen kan vi väl spekulera kring. Men man har ju då först här i början av årsmodell 22 infört lite designförändringar. Man stoppade in ett nytt mediasystem. Så börjar man sälja den bilen så.
Just det, den fick Google.
Precis, Google istället för det här Volvo-utvecklade systemet. Men då bara drygt halvår senare, mitt i årsmodell 2022, då väljer man att uppdatera just laddhybridversionen av XC60 också. Man stoppar in ett betydligt större batteri, en starkare elmotor, man installerar en elvärmare så att den ska kunna värma kupén vintertid utan att blanda in bensinmotorn. Så allt det stoppar man in mitt i årsmodellen. Så ja, det är en liten hattighet skulle jag säga här. Så tråkigt om man har skaffat en 22a laddhybrid innan den här uppdateringen. För nu har det uppenbarligen blivit en betydligt mer användbar, bättre laddhybrid. Men också kommer en mardröm på bägge marknaden sen. Liksom att inom årsmodell 2022 kommer det vara två helt olika modeller. Så ja, lite förvirrande från Volvos sida. Jag vet inte om det har med halvledarbrist eller någonting annat att göra. Det känns lite konstigt.
Ja, och sen är det väl inte ens säkert. Ja, men det låter ju jättebra det här att värmaren drivs, att bensinmotorn inte behöver gå igång och så. Men det är ju inte säkert om du beställer den här nya bilen att du får det.
Det var den lilla detaljen också. Precis, för den här probilen som jag körde, den hade ju då den här elvärmaren. Så den kunde jag köra helt eldrivet i nollgradig temperatur och köra utan att blanda in bensinmotorn. Men då får man beställa en ny sån här bil idag, då har man tagit tillbaks bensinvärmaren. Alltså att då går bensinmotorn igång för värma kupén vintertid. Just på grund av brist, komponentbrist. Så jag antar att det är halvledare då. Och det här påverkar även en del annan utrustning också. Så den här probilen som jag hade, den hade ingen sån här döda vinkelvarnare. Ingen autobroms vid backning. Alltså sådana ganska viktiga säkerhetssystem kan man ju tycka. Som tidigare funnits till den här bilen men som nu har strukits på grund av den här halvledarbristen.
Mm.
Så ja, det bidrar ytterligare till lite förvirring.
Men kan man räkna med att man får de här grejerna? Eller det beror på hur lång tid man vill vänta? Eller hur?
Nej, ingen vet. Volvo har inget svar på det i dagsläget. Så man får väl beställa, hålla tummarna eller avvakta. Eller jag vet inte. Beror på hur mycket man värderar de här sakerna. Men där elvärmaren är ju en stor plump fall man återgår då till bensinvärme. Då kan man ju inte använda den här som en ren elbil under de här 5-6 milen som den ändå går. För det var så långt jag kom nu. Förut har den haft ett ganska litet batteri som säger man har kommit kanske 3-4 mil. Men nu kommer man ändå 5, kanske 6 mil under gynnsamma förhållanden. Så den har ju blivit, ja, du kan använda den under ett större spann av körsträcka.
Mm. Ja, hur är den att köra?
Den känns ju som tidigare mer eller mindre. Den har ju fått, det är ju en tung bil här, jag måste tjuvkika här, 2,2 ton. Ganska hög bil, kräver en viss uppstyvad fjädring. Då känner man lite i låg hastighet att ja, går lite hårt. Men då, när man rullar upp lite högre fart så går den hur skönt som helst och nu har man då stoppat in en ny starkare elmotor så den är betydligt alltså den förra versionen så var man verkligen tvungen att vara väldigt försiktig för att kunna köra på el. Nu känns den här väldigt pigg och du kan göra en snabb omkörning och utan att bensinmotorn ska gå igång. Så det är bra förbättringar man har gjort här.
Mm. Hur mycket mer effekt blir det i bilen totalt?
Man har gått från 87 till 145 hästkrafter då på elmotorn.
Okej. Okay. Ja, det var ju.
Men sen har man ju då en bensinmotor på, måste jag tjuvkika igen, 253 hästkrafter. Och den kliver ju då in när man väljer hybridläge eller när elkraften är slut. Och då blir det ju nästan sportbilsprestanda i den här bilen. Men det är lite lurigt det där. Alltså, hade Volvo verkligen behövt sätta in all den här effekten i den här bilen? Man vill ju egentligen inte använda den här bensinmotorn för att köra på el och spara pengar och verkligen utnyttja att det är en laddhybrid. Men så då, när elen slutar har man värsta sportbilen. Jag vet inte, det hade känts mer rimligt med en annan bensinmotor, skulle jag tycka.
Behöver man ha all den här effekten? Alltså, men jag tänker, har det någonting med dragvikt att göra? Eller att den får ju dra ganska mycket.
Precis, 2250 kilo. Ja, kanske. Men det är också en ganska dyr bil, så man kanske måste trissa upp effekten för att liksom kunna motivera det här priset, för den kostar ju då från 620 000 och probilen som vi körde kostade ja, nästan 720 000, man har lagt på 100 000 utrustning och den var ändå inte helt fullsmetad, det var en slags mellannivå på utrustning, så det är absolut ingen billig bil det här.
Det är lite intressant tycker jag när du pratar om el- och laddhybrider, just hur Volvo har hanterat det här. De satsar kanske mer på Polestar 2 då. Men, och sen har de ju den här nya XC40 P8 Recharge, hel elektriska bilen. Men man skulle ju förväntas av en sån stor biltillverkare att man har en hel elektrisk XC60. Du har ju X3, vad heter den som helel har vi ju
IX3,
köpt? Ja. IX3, ja. Och de har ju...
Ja, utbudet av elbilar är ju smalt hos Volvo än så länge.
De fortsätter, och trots att de pratar om hållbarhet och ja, fossilfrihet, så är det inte riktigt det vi ser i verkligheten.
Nej, men om vi återgår till laddhybriden då, XC60 Recharge T6. Volvo har ju en liten speciell placering på sina batterier. Det ligger inte så här plant under golvet. Nej. Eller baksätet.
Precis, man har ju då fyllt hela mitttunneln, eller kardantunneln kan man kalla det, plus utrymmet under baksätet och till viss del under bagageutrymmet. Där sitter ju batteriet då. Så det är en ganska hög puckel i baksätet, så mittplatsen blir verkligen lidande. Det är jättehögt verkligen. Mm. Så inte en klockren bil för tre bak. Det kanske går om passagerarna lite mindre ändå. Men annars är det ju snyggt installerat. Det är inget som stör användningen annars, förutom att utrymmet under lastgolvet bak, inte, där kan inte, har du inte så mycket stuutrymme. Sen sitter 12-voltsbatteriet under golvet där bak också.
Ah, okej. Okay. Ja.
Men du har ändå lite plats för sladdar liksom längst bak i lastutrymmet, så de har löst det ganska snyggt, Volvo. Mm.
Jag har ju en liten varning där när det gäller XC60 som vi har skrivit om. Det var 2 år sedan. Men jag har blivit kontaktad av en hel del XC60-ägare som har problem med att det läcker in damm genom bakdörrarna. Och det kan väl vara värt att nämna. Det är väldigt få, ska vi vara ärliga och säga, som märker det här. Men det är vissa som är noga och sköter om sina bilar, stör sig extremt mycket på det här och hör av sig även ja, senaste tiden. Jag får mejl då och då om det här problemet, och det är ju när man kör framförallt grusväg.
Så det drar in där vid tröskan.
Ja, det är ju runt där hundbenet som man brukar säga, i främre bakre hjulhuset. Där har inte Volvo lyckats få det helt tätt. Och det, framförallt är det ju att man har dragit fram dörrbladet, bakdörren, så att det är en del av hjulhuset. Så det blir en otrolig liksom, påverkan där. Allt från hjulhuset så skvätter jag upp mot den här tätningslisten. Och den orkar inte hålla tätt. Och det gör att man kan få en liten... Ja, stor som en handflata liksom, med fint, fint, fint damm som lägger sig inne på ja, mattan nederkant av soffan. Och det är många som stör sig på det här och förväntar sig också få hjälp av Volvo, ska vi säga. Och det, de har klivit tillbaka, Volvo, och sagt att vi kan inte lösa det här. De har försökt med en extra list. De tyckte inte det blev tillräckligt bra. Den finns tydligen att beställa ändå. Vissa tar betalt för det, vissa gör det inte. Det är olika besked hela tiden från Volvo. Men vissa finurliga återförsäljare, de hjälper till och sätter in en liten tjockare list. Och sen finns det tydligen på, senast såg jag på Alibaba, så kan man köpa en liten spoiler som man sätter i bilens kulör, som tydligen ska förbättra det här. Vi skrev om det i bilfrågan i senaste numret faktiskt.
Så kinesisk tillbehörssida, det är dit man ska gå.
Ja, Volvo fick kinesisk hjälp till slut.
Precis.
Nej, men jag tycker faktiskt som stor tillverkare så hade jag tyckt att man kunde ändå uppdatera det här också. Liksom ändå tajta till eller ändra dörrkonstruktionen. Men det, tyvärr är det väl för få som klagar på det. Och jag pratade faktiskt med min svärfar också som har en XC60, och de använder ju knappt baksätet, och då tänker man ju inte på det. Nej. Men är man pedant och vill att bilen ska vara tät, vissa upplever att det kommer in en del ljud också, då ska man tänka på det innan ni väljer en XC60.
Det finns effekt så att det blir över i den här XC60 Recharge T6, men finns det några andra versioner?
Fredrik? Ja, men det finns ju en T8 också.
Ännu värre?
Det finns ännu värre.
Okay.
Nu har jag inte exakt siffror, men jag tror att det är storleksordningen 50 hästar till. Jag tror den hamnar över 400 hästar, den bilen. Och om jag inte är felunderrättad så är det den mest effektstarka Volvon som någonsin har tillverkats. Så om man vill ha ännu mer pulver så finns det en sån också. Som om inte det här skulle räcka, för det är ju en supersnabb bil. fall man har både elmotor och bensinmotor. Men även med bara elmotorn så känns det, upplevelsen som väldigt pigg.
Mm. Ja, det är frågan varför Volvo väljer att göra så här, att de ska plocka in sig himla mycket. Litar de inte på att elmotorn ska göra sitt jobb? Eller vad?
Ja, nej, men en ännu folkligare variant hade kanske varit före då.
Mm.
Men ingen snack om saken, det är ju en superfin bil, men den kostar ju också därefter. En liten anmärkning just när det gäller det här Google-systemet, för det har ju blivit verkligen mer modernt och lättanvänt, känns mer responsivt och bra på så sätt. Jättebra röststyrning faktiskt, kanske den bästa jag har provat.
Mm.
Men en sak, tidigare hade man ganska stora tryckknappar för temperatur och stolsvärme, fläktinställningar. Alltså på pekskärmen, för man har tagit bort alla fysiska knappar mer eller mindre i förarmiljön. Men de här har förminskats ganska rejält i det nya Google-systemet. De liksom ligger som en liten, liten smal rand i nederkant av skärmen mot tidigare har varit betydligt större. Det var ingen förbättring skulle jag säga. Det har blivit svårare att träffa dem.
Ja, det där ser jag. Jag tittar på bilden. Det här ser
förut
ganska...
så var de ganska stora verkligen.
Ja.
Och lätt att toucha. Men ja, det tyckte jag var en liten försämring. En annan sak, så förut hade man också en körlägesväljare på mittkonsolen. Man kunde välja olika körlägen. För det kan ju vara en sak man vill göra. Man vill ha hybridläge, eldriftsläge. Men något sånt finns inte kvar på mittkonsolen. Det har man nog bakat in i mittskärmen. Så där måste man in och krafsa för att ändra inställning. Så två små försämringar skulle jag säga där.
Mm.
Men det är ju en bil som är väldigt lätt att gilla i många avseenden. Den är ju väldigt bekväm. Du sitter skönt. Ja. Känns tyst, den har den här starka drivlinan som fungerar ganska sömlöst. Ja, skön bil på många sätt.
Och därför avslutar vi Bilägares podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Hoppas vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då.
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.